Klara C. Klara C med syskonbandet.
Välkommen till ännu ett program av Klarsyn från syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Jag heter Erik Bondesson. Idag ska vi stifta bekantskap med My Right, en internationell organisation vars syfte är att stärka funktionshindrades rättigheter utomlands. My Right samarbetar med flera funktionshinderorganisationer och är unik i sitt slag i Sverige. Vi låter My Rights generalsekreterare Mohammed Måsen berätta mer. För den som inte vet vad My Right är, kan du berätta lite kort?
My Right är en internationell biståndsorganisation, den enda i Sverige som helt och hållet fokuserar på personer med funktionsnedsättning. Vi är unika i Sverige med att endast ha det fokuset internationellt, vilket också säger en del om varför My Right behövs. Ungefär 1 miljard människor lever med en funktionsnedsättning. 80% av dem lever i fattigdom. My Right stärker organisationer som drivs av personer med funktionsnedsättning. I Sverige är vi den enda som fokuserar på internationell fattigdomsbekämpning ur funktionsrättsperspektiv. Men vi samarbetar ju med väldigt många organisationer enligt principen Nothing About Us Without Us och rörelse till rörelse. Så det är ju förändring som drivs av oss eller av personer med funktionsnedsättning.
Har du själv en funktionsnedsättning?
Nej, men så här, jag kan säga att jag hade ganska lite kunskap om rörelsen, funktionsrättsrörelsen i Sverige innan jag började jobba på My Right. Då var SRF en av våra medlemsorganisationer. Jag har 2 syskon som är helt blinda egentligen. Där jag ser att här i Sverige har jag sett vilken jäkla kamp det är för mina syskon. Ja, men allt från ledsagningstimmar som dras in, mina föräldrars kamp med Försäkringskassan eller myndigheter för att få stöd. Om vi har det så tufft här i Sverige där vi ändå har det bra, hur ser verkligheten ut i de länderna som My Right jobbar i exempelvis?
Innan du kom in på My Right, hade du erfarenhet av biståndsarbete?
Ja, jag har jobbat ganska länge inom bistånd. Så jag jobbade på WeEffect och Viskogen tidigare och också på Islamic Relief, som alla de är organisationer som jobbar med fattigdomsbekämpning på olika sätt.
Hur upplever du att den här kampen skiljer sig för funktionshindrade i Sverige om du jämför med andra fattiga länder där funktionshindrade bor?
Det är väldigt generaliserande när vi pratar om funktionsnedsättningar överlag, därför att det skiljer sig också otroligt mycket beroende på vad det är för funktionsnedsättning. Men i Sverige så handlar det väldigt mycket om tillgänglighet, arbetsmarknad, självbestämmande. Medan i andra länder som My Right jobbar i handlar det om grundläggande överlevnad. Att få gå i skolan, att få tillgång till vård, mat, skydd i kriser. Där vi också ser att personer med funktionsnedsättning drabbas hårt.
Är det fysiska funktionsnedsättningar ni tänker på här eller också psykiska som ADHD och autismspektrum?
Generellt skulle jag säga de länderna vi verkar så är det ju fysiska funktionsnedsättningar. Det är inte alltid andra typer av funktionsnedsättning ens räknas med eller att det finns, att det ens erkänns och att det är väldigt stigmatiserat också. Det är svårare för barn att exkluderas i skolan. Det ses som en skam att ha en funktionsnedsättning eller barn med funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning isoleras. De löper större risk att utsättas för våld. Personer göms undan. De har registrerats inte i system. Det är ett synligt och kanske socialt accepterat utanförskap. Om vi jämför i Sverige skulle jag säga att där är det mer subtilt. Att det kan vara förväntningar eller låga förväntningar på arbetsförmåga. Och det ser vi också att det är högre arbetslöshet bland annat synskadade och andra med funktionsnedsättning, social isolering, ensamhet.
Men om vi fokuserar på det arbete som ni gör utomlands då, hur många länder är ni verksamma i?
Ungefär 11 länder Och så har vi haft 44 partnerorganisationer som vi jobbar med, medlemsorganisationer. Hur många partnerorganisationer vi samarbetar med varierar ju, men där har vi också fått färre partnerorganisationer som vi jobbar med i år. Därför att vi har tufft överlag i biståndssektorn och det är mycket neddragningar på grund av politiska beslut nu.
Jobbar ni med rights på något sätt för att motverka det här?
Ja, man räknar, vi driver påverkansarbete och för samtal med politiker. Nu är ju MyRight en relativt liten organisation och kan inte driva det i så stor utsträckning som vi skulle vilja.
Du säger att ni är en ganska liten organisation. Hur många är ni som är anställda på MyRight?
11 personer. Och då har vi kollegor som jobbar internationellt också. Jag har jobbat på MyRight ungefär ett år nu som generalsekreterare. Under den här perioden har organisationen befunnit sig lite i en omställningsfas. För det var inte helt klart att vi skulle få finansiering från Sida. Vi var otroligt oroliga att MyRight, som ändå är en sån unik organisation, inte skulle kunna fortsätta verksamheten. En stor anledning till att vi faktiskt lyckades är samarbetet som vi har med våra medlemsorganisationer som bär på erfarenheten om hur det är att leva med funktionsnedsättning.
Har du själv under din tid på MyRight besökt något av de länder som ni har bistånd i?
Det har jag inte hunnit än. Mitt första år som generalsekreterare på MyRight har fokuset varit framförallt på att stabilisera organisationen.
Vad tror du om framtiden för biståndssektorn nu? Och det här är ju valår också.
Ur ett politiskt perspektiv så det är ganska utmanande tror jag det kommer vara för biståndet den närmaste tiden. Och å andra sidan, det man ser också, det är ju att det finns ett otroligt stort engagemang som skiljer sig kanske från den politiska linjen. De senaste åren i Sverige så skänker ju folk faktiskt mer pengar än vad man gjorde tidigare. Och det är väl ett kvitto på ett starkt engagemang.
Räcker det i längden eller är det trots allt de politiska besluten det handlar om?
Statligt eller politiskt engagemang är avgörande. Därför bistånd är inte välgörenhet utan det är ett politiskt verktyg för att minska fattigdom och skapa stabilitet.
Hur ska vi då få beslutsfattarna att förstå vikten av det här?
Jag tror vi behöver fortsätta arbeta både som civilsamhälle, organisationer, lyfta perspektiv, lyfta berättelser från våra verksamheter, lyfta individer. Att det är ett gemensamt ansvar som vi alla har egentligen.
Och det här är ju någonting som ni, MyRight, jobbar med då, bland annat med påverkansarbete. Vad upplever du att ert arbete ger för resultat och respons i de länder där ni är verksamma?
Lyfta några konkreta exempel där ur vår verksamhet. Förra året fick 179 barn i Nepal med funktionsnedsättning börja skolan. I Rwanda hade vi många barn som fick börja i skolan tack vare det påverkansarbete. Hörselnedsättning erkändes som en egen funktionsnedsättning i delar av Bolivia, vilket ger förbättrad tillgång till utbildning och vård. I Nepal har flera sjukhus nu, teckenspråkstolkar. I Tanzania valdes minst 4 personer med funktionsnedsättning till lokala politiska ledarpositioner. Där vi ser att vår modell gör och hur vi arbetar, det är att den skapar systemförändring. Att människor själva driver den här förändringen.
Det är också ett viktigt arbete mot en fredsprocess. Tyvärr är det väl så att är det krig och korruption och konflikter, då kan också här då funktionsnedsatta bli extra utsatta.
I kriser så är ju dödligheten 4 gånger högre för personer med funktionsnedsättning. Oftast finns det inte heller inkluderat i katastrofplaner eller i beredskap och humanitära insatser. Hjälpen är otillgänglig. Där ser du att de som redan har det tufft får det ännu svårare.
Är det rent av så att vissa av era medarbetare arbetar i krigshärjade områden?
Nu jobbar inte MyRight i krigskontexter eller humanitära kontexter. Vi arbetar ju fortfarande i svåra kontexter, dock i kontexter med extrem fattigdom. Men inte i humanitära kontexter, då menar jag i krig.
Det är ju många andra biståndsorganisationer som jobbar i länder där det är krigföring. Jag tänker på Röda Korset, Läkare utan gränser bland annat. Och där får vi ju definitivt anta att de funktionshindrade kan få hjälp av dem.
Absolut, det finns många andra organisationer som arbetar i den kontexten och som gör skillnad för människor med funktionsnedsättningar.
Vilken är den viktigaste skillnaden du anser att ni i My Right kan göra?
Jag skulle säga att den största skillnaden med MyRight är att gå från, eller att skapa systemförändring. Det vi gör är att vi stärker organisationer av personer med funktionsnedsättning så att man själv kan påverka lagar, myndigheter och samhällsstruktur. Så att det inte stannar vid enskilda projekt eller individer utan genom en starkare rörelse. För att när en lag ändras eller när en kommun inför tillgängliga skolor, när teckenspråkstolkar införs på sjukhus, då påverkas tusentals. Så att skapa systemförändring, det är nog den långsiktiga och stora skillnaden.
Det här handlar ju om så mycket, för om man till exempel sitter i rullstol och bor i ett otillgängligt område där vägarna är dåliga, det kanske knappt finns några vägar, då blir det ju extra svårt att ta sig fram. Är det sådana saker ni jobbar med också?
Ja, och på ett strukturellt sätt. Så att bor man i ett otillgängligt område, att inte det är ett individuellt problem utan att det är ett samhällsproblem. Att gå från att bygga rampen själva eller vägen själva som du sa, så stärker vi organisationer som kräver politisk förändring. Så vi arbetar med att påverka myndigheter att införa tillgänglighetskrav, att utbilda beslutsfattare och att se till så att personer som själva har en funktionsnedsättning sitter med i de planeringsprocesserna.
Hur upplever du att det är att påverka beslutsfattare i olika länder?
Att det är utmanande därför att funktionsrätt ofta ses som en sidofråga och att det kräver en otrolig uthållighet, saklighet och dialog, men att förändringen där sker, det har vi själva sett resultatet av.
Det finns ju tyvärr regeringar som är korrupta, det förekommer valfusk, oroligheter, det ser vi, märker jag ju också på människor som kommer hit till Sverige, litar kanske inte riktigt till att börja med på staten just på grund av den här situationen.
Precis, och jag tycker det är en väldigt viktig fråga att i länder som det finns korruption, svaga institutioner överlag, så blir personer med funktionsnedsättning oftast dubbelt utsatta. Det handlar om hjälpmedel som inte delas ut rättvist, sociala stödprogram som går till fel personer, att man inte vågar anmäla diskriminering eller övergrepp och att det kan vara riskfyllt att organisera sig. Du nämnde personer i Sverige. Jag skulle säga att den här misstron är väl snarare en överlevnadsstrategi och att det är viktigt att förstå den bakgrunden. Och det är där MyRight, vår roll är att stärka civilsamhället i de länder vi verkar i. Alltså att organisationer kan fungera som en trygg röst och mellanhand. När människor organiserar sig tillsammans så finns det större möjligheter också att kräva transparens och delta i dialog med myndigheter och att det minskar risken för maktmissbruk. Men kort svar, ja, svaga och korrupta system ökar utsattheten. Det är därför vi jobbar med att stärka demokratiska strukturer och stärka representation.
För att organisera sig, jag kan tänka mig att en del måste rent av göra det hemligt just för att de annars kan bli utsatta. Är det så att ni i MyRight också måste verka försiktigt och hemlighetsfullt på vissa ställen?
Där civilsamhället är begränsat och där det finns risker behöver man vara försiktig. Och hur vi jobbar med det är att vi gör riskanalyser och kontextbedömningar där vi arbetar. I vissa länder sker påverkan lite mer försiktigt, kanske genom dialog eller genom att arbeta med paraplyorganisationer istället för enskilda aktivister. Men att vi alltid prioriterar säkerheten för våra partnerorganisationer.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Men sen som du säger att personer med funktionsnedsättningar själva kan öka förståelsen. Om jag tar ett exempel, jag vet inte, var det Hans Roslin som skrev det? I Kongo någon läkarorganisation som skulle ut och vaccinera människor. Det var misstänksamhet, det var män som kom fram med knivar, tror jag, började jaga dem. Men då var det någon kvinna i den här folkstammen som tog till orda och pratade om vikten av det här med vaccinationer, och det skapade en vändning.
Det är väl ett väldigt bra exempel på varför representation är avgörande. Om man ser det lite som att förändringen där kom utifrån så möts det av misstänksamhet och särskilt i sammanhang där människor har erfarenhet av övergrepp eller korruption. Men när någon annan från det egna samhället eller någon som bär på erfarenheten, någon man känner och litar på kliver fram, då blir det inte en order utan en relation. Och det är precis därför vi behöver arbeta med att stärka lokala organisationer. När kvinnan i Kongo pratar om varför vaccination är viktigt eller varför inkludering behövs, då är det hennes röst som bär förändringen. Vi tror starkt på att hållbar förändring måste ledas inifrån.
Det finns ju så många sammanhang där man kan beskriva detta. Jag tänker, vi i Syskonbandet som är en kristen organisation, tänk bara på alla missionärer som har åkt utomlands och vunnit många, och det är härligt. Men sen finns det ju också de som har råkat illa ut och rent av blivit mördade på grund av den här misstänksamheten. Så det gäller ju att skapa förtroende.
Överlag skulle jag vilja säga att det är väl någonting som religiösa organisationer gör bra. Att det handlar om en lokal förankring, respekt för kontexten. Men det säger ju någonting om hur komplexa och känsliga vissa sammanhang är. Att när man upplever att någonting kommer oat utifrån, oavsett om det är bistånd eller mission eller hälsoprogram, i vissa kontexter tolkas det som hot mot kultur eller identitet eller maktstruktur och att förtroendet därför är helt avgörande. Där vi jobbar utifrån principen om lokal förankring och en riskmedvetenhet.
För i många länder så är det ju traditioner som har sträckt sig flera hundratusen år tillbaka rent av. Man kanske har levt isolerat utan tillgång till telefoni och internet och haft sina egna trosuppfattningar. Jag vet ju i Tanzania då till exempel, där man har trott att deras organ för tur med sig rent av, att man har försökt sälja personers organ. När det gäller, det var albinism skulle jag komma till, albinism, eller
Precis.
huden saknar pigment.
Jag ser nyanserat den bilden lite, att absolut, i vissa delar av världen har det funnits föreställningar. Men jag tror att det som är viktigt är att förstå att det inte handlar om religion eller tro i allmän mening, utan att det handlar ofta om en kombination av fattigdom, brist på utbildning, maktstrukturer och exploatering av sårbarhet. Även i de kontexterna att många religiösa ledare har varit starka röster mot de här övergreppen. Ur funktionsrättsperspektiv så ser vi det som en fråga om avhumanisering och stigma. Att när människor inte ses som fullvärdiga rättighetsbärare, då får också skadliga och farliga myter fäste. Och därför behöver man jobba, när man jobbar med systemförändring, behöver man jobba med kunskap och medvetandegöra, att stärka personer med funktionsnedsättning så att de kan organisera sig, men också i dialog med traditionella och religiösa ledare. Arbeta med att påverka lagstiftning och rättssystem. Att försvara människovärdet och att ofta tänker jag finns väldigt starka beröringspunkter med traditioner och tro att varje människa har ett okränkbart värde.
Och här kan jag ändå tänka mig, i och med att samhället, även om många är isolerade, så blir det ju ändå mer öppet. Fler och fler får tillgång till internet. Så visst, mycket behöver göras, men det känns ändå som att förståelsen har ändå ökat en hel del om man jämför med kanske hur det var för en 40-50 år sedan.
Jag skulle hålla med att vi ser en förändring över tid. Att om vi går 40 år tillbaka så var många personer med funktionsnedsättning i många länder helt osynliga, ofta institutionaliserade och utan rättsligt skydd. Medan idag har nästan alla länder i världen ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att det har skett ett enormt skifte i synsättet från välgörenhet till rättighet. Samtidigt så är ju förändringen ojämn. Att lagstiftningen kan finnas på papper, men att verkligheten släpar efter. Så ja, förståelsen har ökat, språket har förändrats, rättighetsramverken finns, men arbetet är väl långt ifrån klart och att nu handlar det om att omsätta det till praktisk inkludering i skolor, i arbetsliv, i politiken, i kyrkor. Det ger hopp, men verkligheten släpar fortfarande efter lite, så att det återstår en hel del.
Och här har ju ni i My Right har mycket att göra inom det här. Vill du berätta lite kort om vad ni har på gång framöver i organisationen?
Vi befinner oss i uppstart av ett nytt SIDA-program tillsammans med våra medlemsorganisationer som innebär att vi kan fortsätta och fördjupa vårt arbete tillsammans med våra partnerorganisationer. Den här programperioden kommer vi arbeta med att stärka organisationers kapacitet och påverka lagstiftning. Vi arbetar med att öka kvinnors och ungas ledarskap inom funktionsrättsrörelsen, systematiskt och säkerställa att funktionsrätt integreras i bredare utveckling och demokratiprocesser.
Vad tror du där personligen om utvecklingen framöver om vi ser till de här länderna och funktionshindrades situation?
Realistiskt och hoppfull försöker jag vara. Vi ser ökade konflikter, demokratisk tillbakagång i vissa länder. Vi ser minskade biståndsmedel och att det påverkar de mest marginaliserade först. Jag är väl också hoppfull av flera skäl. Vi ser en ny generation av unga ledare med funktionsnedsättning. Vi ser också att synen har förändrats, att man går från välgörenhet till rättighet och att det är en mental och politisk förflyttning som är svår att rulla tillbaka helt. Jag tror att utvecklingen kommer vara ojämn, det kommer komma vissa bakslag, men att den långsiktiga rörelsen går mot större inkludering och större medvetenhet, att det inte är en tillfällig trend utan en bredare kamp för mänskliga rättigheter.
En viktig detalj att nämna här är ju att många faktiskt blir funktionshindrade på grund av krigsskador. Jag till exempel vet en person som i Albanien blev synskadad för många år sedan efter att ha trampat på en mina.
Krig skapar funktionsnedsättningar, trauman och att varje konflikt inte bara drabbas civila i stunden utan också ökar antalet människor som lever med funktionsnedsättning långsiktigt. Och vi ser det i Ukraina. Vi har sett det i Gaza och i andra konflikter eller krig. Det lämnar efter sig en generation med fysiska och psykiska skador. Och det här handlar inte om en liten grupp, utan i konfliktländer så växer det snabbt. Och därför behöver också återuppbyggnad och humanitärt stöd och fredsprocesser vara inkluderande från början. Därför att man annars riskerar att bygga samhällen där en växande grupp permanent stängs ute. Så att det är inte bara en säkerhetsfråga, utan en funktionsrättsfråga. Tragiskt faktum att människor också skapar funktionsnedsättningar.
Med andra ord finns mycket att göra. Vi pratar ju om funktionshindrade i många olika länder, men de finns ju också här i Sverige som vi sa förut. Arbetar ni i My Right gentemot funktionshinderorganisationer i Sverige också?
Konfliktländer så är väl My Rights roll mer strategiskt och långsiktigt, där vi inte är en humanitär aktör utan jobbar med genom att stärka organisationerna så att man kan delta i kris och katastrofplanering, påverkar så att det sker en återuppbyggnad av skolor, sjukhus och infrastruktur och att det är tillgängliga, att personer får en röst i den samhällsdialogen. I Sverige så vi är ju en medlemsägd organisation och våra medlemsorganisationer är funktionsrättsrörelsen i Sverige, bland annat SRF, som jobbar med de här frågorna. Det vi gör är att vi bedriver framförallt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning och kunskapsspridning och att vi stärker det av våra medlemsorganisationers internationella engagemang. I Sverige så har vi ingen verksamhet utan det är våra medlemsorganisationer, utan vi jobbar med policy och påverkan. Och att ingen ska lämnas utanför i internationellt utvecklingssamarbete.
Men om vi tar det, om vi återknyter lite kort till det vi pratade om i början, att det är så många som får kämpa här i Sverige, trots att vi ändå har det så bra sett till hjälpmedel och tillgänglighet och så. Vad tror du att det beror på?
En svår fråga. Sverige har ju starka välfärdssystem, men med lagar och system garanterar det inte automatiskt jämlikhet i praktiken. Att det finns strukturella hinder, otillgängliga miljöer, bristande stöd och kunskap, nedskärningar och omprioriteringar. Och att i Sverige så finns det fortfarande en stigma och en, jag vill inte säga osynlig, men i brist på bättre ord, kanske osynlig diskriminering som inte märks öppet, men som ändå påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning. Så att även i Sverige så krävs det organisering. Rättigheter är starka på papper, men de lever ju bara om de används och bevakas. Det här är väl en kamp som egentligen handlar om värdighet. Att man inte heller ska behöva förklara sitt existensberättigande. Tyvärr, i många fall så handlar det om att rättigheter blir en administrativ fråga eller reducerat till en kostnadspost snarare än en rättighet. Där tycker inte jag att vi är fullt framme, inte ens i Sverige. Vi pratar lite om finansiering, att den minskar och den politiska viljan därför bistånd minskar och att det är viktigt att allmänheten också engagerar sig, ger pengar, att det är ett kvitto på engagemang i sig. Men krasst pratar vi om rättigheter. Organisationer eller personer ska inte behöva be om pengar eller tigga pengar för en rättighet.
Följaktligen så är ert arbete viktigt och välbehövligt. Men sista frågan då, vad tycker du är roligast med att jobba på My Right?
För mig är det roligaste att se hur människor växer i sin egen kraft. Att se att i vår verksamhet få ta del av berättelser där någon som tidigare varit isolerad tar plats i ett möte. En ung person med funktionsnedsättning håller ett tal inför en beslutsfattare. Och när en organisation går från att vara liten och osäker till att påverka lagstiftning. Se hur människor i helt olika kulturella sammanhang delar samma driv för värdighet och rättvisa. Det är otroligt roligt och inspirerande att jobba med våra medlemsorganisationer. Men det är väl berättelserna som jag fått ta del av och resultaten som ger mest energi och mening i arbetet. Sen var det lite kul att få göra den här intervjun med dig också.
Och vi tycker det är roligt att du var med och jag vill tacka dig för detta och så vill jag önska dig och dina kollegor fortsatt lycka till med ert viktiga arbete.
Tack så mycket och detsamma.
Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.